Julia, som du kanske hör här under så ska Högt Spel återigen utspela sig i New York.
Mm, den här podden kan verkligen inte få nog av den stan.
Ja, är det för att alla storsvindlare och bedragare bor här, eller?
Alltså, det verkar lite som att det är så.
Ja, men den här gången handlar det i alla fall om att utge sig för att vara en kändis. Eller rättare sagt, ett barn till en kändis. Ett kändisbarn.
Ja, det finns ju otroligt många fördelar med det. Typ pengar, uppmärksamhet, en gräddfil till vissa yrken.
Verkligen. Så, vad säger du? Ska vi trycka på start?
Det ska vi göra.
I'm so sorry to bother you, but I've been hurt and I've lost everything. I didn't know where to go.
Välkommen till Högt Spel.
En podd om bedragare som har ljugit eller antagit falsk identitet.
Det här avsnittet handlar om David Hampton som utgav sig för att vara ett kändisbarn. Han kom in på klubbar, fick hänga med överklassen på Upper East Side och lurade sig till pengar. Jag heter Axel Winqvist.
Och jag heter Julia Lyskova.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det börjar i New York. Vi befinner oss utanför den legendariska nattklubben Studio 54, där konstnärer, kändisar och klubbkids samlas för att festa. Boy George, Madonna och Janet Jackson brukar hänga här, så för de flesta människorna som står i kön utanför känns det nog lite pirrigt.
Jag kan verkligen se det framför mig, hur lamporna utanför entrén blinkar och hur man hör ljudet från basen som låter ut mot gatan.
Nu kommer det förbi en ung svart kille som liksom glider förbi kön. Han heter David och han är 19 år gammal. Han ser ganska bra ut med sina höga kindben och intensiva blick. Och han vill verkligen komma in på stället.
Ja, men vakten säger bestämt nej, för David är varken känd eller cool.
Men David ger sig inte. Han tjatar och tjatar och gör det verkligen helt tydligt att han bara måste få komma in. Vakten bara skakar på huvudet fram tills David säger: "Vet du inte vem min pappa är?"
Ja, det här är lite lol, men jag antar att en vakt som jobbar på Studio 54 spetsar sina öron efter en sån kommentar.
Det gör vakten, för David säger nämligen att han är son till en Oscarsbelönad skådespelare. Och inte vem som helst, utan Sidney Poitier.
Vem är det?
Ja, men bra fråga. Sidney Poitier är en amerikansk skådespelare som var superstor under 50- och 60-talet. Han är den första svarta skådespelaren som vunnit en Oscar för bästa manliga skådespelare. The winner is Sidney Poitier. Men vi ska tala mer om Sidney lite senare. För tillbaka till David som står där med vakten utanför Studio 54. Julia, trodde att han kommer in eller inte?
Med tanke på hur mycket amerikaner gillar kändisar så, ja.
Exakt, David kommer in. Men det finns ett problem. David, han är inte alls son till Sidney Poitier. Han bara ljuger. Men han får nog en otrolig kväll där inne på Studio 54. För snart kommer den här insikten om att kändisbarn får gå före i kön stiga David Hampton åt huvudet. Men låt oss backa bandet och ta det från början. Året är 1981 när David Hampton flyttar från staden Buffalo till New York för att förverkliga sina drömmar. Då är han bara 17 år gammal och har hoppat av sina studier. Han drömmer om att bli skådespelare och det kommer han på sätt och vis att lyckas med.
Nu är det sommar i New York. Jag föreställer mig att det luktar sådär som det brukar göra i stora städer när det är riktigt varmt. En blandning av sopor, avgaser och het asfalt.
Då, i början av 80-talet, är New York en annan stad än vad den är idag. Det är mer ruffigt, mer underground och inte alls ett lika välpolerat turistmål som stan är idag. Kriminaliteten är hög, det är lätt att bli rånad. Och råttor syns överallt. David Hampton går förbi ett tidningsställ och ser att det är den 28 juni 1981. Och det är en detalj som David kommer att lägga på minnet.
The man and wife left St. Paul's Cathedral together for Buckingham Palace, where they found half of London, it seemed, waiting for them.
Dagen efter så gifte sig prins Charles med Lady Diana. Bröllopet tv-sänds av BBC och kablas ut från London till hela världen. Och det här är en händelse som David Hampton för alltid kommer att minnas. För han älskar att läsa om allt som har med kändisar att göra.
Ja, kanske är det därför han har kommit till New York. För att han vill leva ett liv närmare en kändiskultur och ett liv som är så mycket större än livet i Buffalo där han kommer ifrån.
Ja, David verkar vara en person som inte kan få nog av det glamorösa. Han går genom New York och tusentals ljus blinkar från alla hus. Kanske känner han nu att han har hittat hem på något vis. Men det här är inte en berättelse om en fattig pojke som tar sig till storstan för att bli rik. Snarare tvärtom. För David kommer från en ganska välbeställd övre medelklassfamilj i Buffalo som ligger i delstaten New York, nära gränsen till Kanada. Davids pappa är en ganska välkänd advokat i hemstaden och hans mamma arbetar som sjuksköterska. David är äldst av tre syskon och som storebror utmärker han sig. Enligt egna uppgifter är han under sin uppväxt en smart unge som älskar att läsa. David ser upp till Truman Capote, en homosexuell författare som bland annat skrivit romanen Med kallt blod.
Truman Capote har sagt att han har levt sitt liv precis som han själv vill. Och David blir inspirerad av det här. Så vill jag också leva, tänker han. Han vill alltså leva ett liv som går mot strömmen utan att behöva bry sig om andras åsikter. David är också homosexuell och jag antar att Capotes ord betyder mycket för en ung kille i USA på 80-talet som är både svart och gay.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
David går på fina och ansedda skolor under sin uppväxt. Men han tycker inte om att sitta still och lyssna. Säkert är det ännu en anledning till varför han nu kommit till New York. David bor hos en kompis som pluggar i stan och han försörjer sig på olika ströjobb. Han arbetar i en bokhandel och i en glasskiosk och ibland skickar hans mamma lite pengar. I New York har David blivit en flanör. Eller som han själv säger i en intervju med New York Magazine några år senare, a brilliant boy about town. Alltså en levnadsglad ung kille som älskar att synas ute på klubbar och barer.
Om David verkligen blir den där hippa it-boyen vid 17 års ålder eller om det mest är snack från hans sida, det kan vi inte veta. Men det är 80-tal och klubbscenen i New York är vibrerande.
David har alltså kommit till stan för att roa sig och för att visa upp sig. Men redan efter ett år i New York väljer David att återvända hem till Buffalo. Kanske blir det för mycket av det goda, eller så tar pengarna slut. Universitetet i Buffalo ser ut som ett klassiskt amerikanskt campus med gröna gräsmattor och bruna byggnader i tegel med stora kolonner. Här är det tänkt att David ska återuppta sina studier. Men han verkar ju vara en väldigt rastlös person som dessutom fått smak på ett mycket mer spännande och intressant liv i New York. Han trivs alltså inte på universitetet, så han hoppar helt enkelt av skolan igen.
Ja, Buffalo är helt enkelt för litet för en blivande stjärna, så David drar iväg igen och den här gången västerut. Han börjar plugga i San Francisco.
Men David stöter på problem när han lånar en bil utan ägarens tillåtelse. Med andra ord, han snor helt enkelt en bil och åker fast för det.
Brottet blir avskrivet. Varför är lite oklart, men kanske beror det på Davids unga ålder.
David känner sig klar med Kalifornien och återvänder frivilligt eller ofrivilligt till Buffalo. Nu skriver David in sig på universitetet för en andra gång och här börjar han plugga teater.
Eller plugga kanske fel ord, för på lektionerna så syns David inte till. Däremot så hänger han gärna runt på universitetet och han verkar vara rätt social och snackar mycket med de andra studenterna.
Föreståndaren för teaterinstitutionen kommer senare att berätta att han en gång kommer in till sitt kontor och hittar David bakom sitt eget skrivbord med fötterna nonchalant uppslängda på bordet. När föreståndaren frågar vad han håller på med blir han hyschad av David som säger att han pratar i telefon. Han verkar alltså vara, minst sagt, ganska kaxig. Men förutom den här incidenten och det faktum att David knappt ens pluggar stöter han på andra problem. En dag blir han arresterad av polisen, anklagad för att ha snott $54 av en annan student på campuset. David erkänner sig skyldig och får betala böter. En tid senare krossar han ett fönster på skolan. Varför vet vi inte riktigt. Men nu blir David till slut utkickad. Det verkar som att vår huvudperson längtar tillbaka till det stora äpplet. För nu återvänder han till New York.
Året är nu 1983. Lionel Richie, Bonnie Tyler och Eurythmics ligger högt på topplistorna. Den konservativa Ronald Reagan är president i USA och yuppie-eran har börjat. Män bär skräddade kostymer, kvinnorna har stora axelvaddar och kokainet flödar. New York är världens centrum.
Även om David själv inte är student börjar han hänga runt på Columbia University, ett anrikt universitet på Manhattan där bland annat Barack Obama har studerat. David glider omkring i korridorerna och säger att han är vän med en hbtq-aktivist som bor på campus.
Ja, det verkar som att David rör sig i queera kretsar. Han är ju själv homosexuell och det känns ändå som en viktig pusselbit för den här storyn. Att David hela tiden bryter upp och inte riktigt passar in kan ju faktiskt ha att göra med hans läggning.
David fortsätter att hänga med studenterna på Columbia University. Men han stjäl också saker från studenternas rum. Till slut blir David påkommen och portad från universitetsområdet.
Ja, livet har bara börjat, men hittills har det inte alls gått som David har tänkt sig. Han är inte en känd skådis på vita duken, han har inga pengar, han har svårt att hålla sig på rätt sida av lagen och han har ingen aning om vad han ska göra för att bli som de här kändisarna som han ser upp till.
Men så en kväll händer något speciellt. Det är kvällen när David står utanför Studio 54 och trängs med människor i en ringlande kö.
Studio 54 är en av tidens coolaste nattklubbar. Stället har kanske sin storhetstid på 70-talet, men det är fortfarande extremt kändistätt.
David får inte komma in. Han är väl inte tillräckligt känd eller tillräckligt cool. Hans kväll är över redan innan den har startat. Men det är alltså nu han får sin snilleblixt.
David säger att han är son till Sidney Poitier.
Och då ändrar sig vakten. David får komma in på Studio 54. Men här måste vi kanske stanna upp och förklara vem Sidney Poitier egentligen är. Och varför hans namn är en sån magisk dörröppnare. Och för att göra det måste vi backa bandet till 60-talet.
The nominees for the best performance by an actor are Albert Finney and Tom Jones.
Där är ett klipp från Oscarsgalan 1964. När skådespelerskan Anne Bancroft ska dela ut pris till årets bästa manliga skådespelare.
The winner is Sidney Poitier.
Publiken häpnar när hon läser upp vinnarens namn. Det är Sidney Poitier som får en Oscar för sin prestation i dramafilmen Liljorna på marken. Sidney går upp på scenen i frack för att ta emot sin statyett. Han är den första svarta mannen att ta hem en Oscar i den här kategorin.
It is a long journey to this moment. All I can say is a very special thank you.
Sidney Poitier var med och rev ner en mängd olika barriärer kring rasism i filmvärlden, och ofta handlade filmerna han spelade i om just det. I filmen Guess Who's Coming to Dinner spelar han en svart läkare som gifter sig in i en vit familj, och det här är alltså redan 1967.
Sidney Poitier är snygg och framgångsrik, men också sinnebilden av den amerikanska drömmen. Han föddes 1927 och växte upp i en fattig familj på Bahamas som arbetade med jordbruk. Sen flyttade han till USA, först till Miami och sen New York, där han försörjde sig som diskare. Under andra världskriget så ljög Sidney Poitier om sin ålder för att kunna ta värvning och komma med i armén. Men han blev inte soldat, utan placerad att jobba på ett mentalsjukhus för krigsveteraner. Här blev han förfärad över hur patienterna behandlades. Så han fejkade själv att han blivit psykiskt sjuk för att visa läkarna att deras behandlingsmetoder var inhumana.
Som någon sorts tidiga modell, eller?
Ja, så kanske man kan säga. Sidney Poitier är alltså en amerikansk hjälte, älskad och hyllad, och dessutom en sorts brygga mellan det svarta och vita USA. Så att utge sig för att vara hans son är med andra ord ingen dum idé om man vill imponera på folk. Så nu tillbaka till 80-talet och till vår huvudperson David Hampton, som nu kliver in där bakom repet till Studio 54 i egenskap av någon han faktiskt inte är. Efter den där kvällen så börjar David utge sig för att vara Poitiers son allt oftare. För nu börjar David valsa in på fina restauranger och säga att han ska ha ett möte med sin pappa. Han är noga med att nämna Sidney Poitiers namn och märker då direkt hur hovmästaren börjar behandla honom annorlunda. Han får det bästa bordet och den bästa servicen. Och när hans pappa inte dyker upp så säger David att han måste gå. Och det verkar som att personalen oftast inte vågar göra någonting. Vilket oftast resulterar i att restaurangen får betala för middagen.
David säger att han lika gärna kunde ha poserat som någon annan kändisson. Han har övervägt att fejka släktskap med både Harry Belafonte och Bill Cosby. Men David har gjort sin research. Bill Cosby är inte tillräckligt känd vid den här tiden. Och Belafonte, som är sångare och skådis, han har en son som redan är känd som fotomodell. Dessutom inger Sidney Poitier en annan typ av respekt i och med att han tog värvning och arbetat så hårt. Han anses liksom vara en hjälte.
En tid senare ringer det på dörren hemma hos skådespelerskan Melanie Griffith som bor i en lägenhet i New York.
Melanie Griffith har bland annat spelat i den erotiska thrillern Body Double och är väldigt het under 80-talet.
Just den här kvällen är Melanie inte hemma. En kompis passar hennes lägenhet och öppnar dörren. Där står en ung kille som säger att han är Sidney Poitiers son. Och att han brukar få bo över hemma hos Melanie. Trots att klockan är 2 på natten är David så trovärdig att han blir insläppt. Dagen därpå blir han till och med bjuden på frukost och får låna $10 av Melanie Griffiths vän. David inser att om han är Sidney Poitiers son är ingenting omöjligt. Så David kommer på fler och fler idéer om hur och var han kan använda sig av sin nya påhittade identitet. Han reser nu till ett college i Connecticut och säger att han kommer till skolan för att kasta statister till filmen Dreamgirls som hans pappa ska regissera.
Connecticut College är ett universitet för många rikemans barn. Under besöket så lyckas David få med sig en av studenternas adressbok. Det här är långt före mobiltelefonerna, så det är alltså en liten anteckningsbok som är fullproppad med telefonnummer till andra faktiska kändisbarn.
Den här adressboken är en ny jackpot för David Hampton. I den hittar han numret till en man som heter Jay Iselin och hans fru Leah Iselin. Jay Iselin är chef för högskolan Cooper Union och hans fru är advokat. De har med andra ord pengar och är inflytelserika personer i New York. Och nu har David Hampton deras nummer.
David ringer till paret och säger att han har studerat tillsammans med deras dotter och nu pluggar han på Harvard, men han har fått ett problem. David säger att han har blivit rånad och behöver hjälp. Han är på besök i stan och han har ingen att kontakta, han har inga pengar och ingenstans att bo. Och paret Iselin bjuder då hem honom till sig.
Det framgår inte riktigt var någonstans det här paret bor, men det låter som att de bor i någon tjusig våning på Upper East Side. Så det är ju verkligen en fullträff för David. Men kanske inte riktigt samma lyckoträff för Jay och Leah Iselin, som nu har en bedragare under sitt tak. På natten vaknar det här paret av mystiska ljud. David säger att de har fått besök av en rånare som han skrämt iväg. Men paret Iselin blir nu lite misstänksamma. Kan det vara så att det i själva verket är David som gjort ljud när han tassat omkring i deras hem och försökt stjäla något? Makarna Iselin blir illa till mods av den här händelsen och David får bara stanna en natt. Men de ger honom mat och $20 i kontanter. David börjar nu återigen bläddra i den upphittade adressboken som är fullproppad med namn till andra New York-familjer som har gott om pengar och stora lägenheter med utsikt över Central Park och Fifth Avenue. Vad ska han nu ta vägen?
Ja, man kan ju undra om David bara slår på måfå i sin lilla adressbok eller om man försöker kolla upp vilka det är han försöker att lura.
David hittar numret till en man vid namn Osborne Elliot som är bokförläggare och varit chefredaktör för tidningen Newsweek. David lyfter luren och ringer till Elliot och hans fru Inger. David drar samma påhittade historia som sist, att han är kompis till deras dotter och att han behöver hjälp efter att ha blivit rånad.
David måste ju vara oerhört älskad och charmerande, för att även paret Elliot tar emot honom. De betalar till och med hans taxi hem till deras hus. Paret Elliot har sedan en trevlig kväll med David. De lagar mat tillsammans, ris med curry, och pratar om Davids pappas filmkarriär. Och innan de går och lägger sig så ger Inger David $50.
David säger att de gärna får väcka honom tidigt för han ska upp och jogga i Central Park innan han ska möta upp sin pappa. Men morgonen därpå så får paret Elliot sig en överraskning. När ingen ska väcka David är han inte ensam i sin säng. Han har sällskap av en ung man som ligger naken bredvid honom. David säger att killen är systerson till tidningsmannen Malcolm Forbes som har grundat Forbes Magazine. Det är ju också en uppenbar lögn och den imponerar inte på Inger. David och killen får klä på sig och lämna huset. Och när Osborne Elliot med mullrande stämma ber honom att lämna tillbaka de $50 han fått föregående kväll så säger David att han redan spenderat pengarna på blommor till Inger.
Ja, man kan ju undra vad det är som gör paret Elliot mest förbannade. Att han har tagit in ytterligare en oinbjuden gäst till deras hem. Eller det faktum att det är en man. Det känns ju lite som att den här tidsandan öppnar upp för både och. Men i vilket fall, de slänger helt enkelt ut David och hans sällskap.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Efter den här händelsen så ringer Inger Elliot till sin väninna, Lia Iselin. Och de båda kvinnorna inser att de har varit med om samma sak. De har blivit lurade av en ung man som utgett sig för att vara Sidney Poitiers son. Så tillsammans bestämmer de sig nu för att kontakta polisen. Och enheten för bedrägeri kopplas in. Det visar sig då att 11 andra personer blivit utsatta för David Hamptons bluff.
Vissa har bara bjudit på middag och låtit honom sova över, medan andra har lånat ut pengar till honom. Till exempel så har han lyckats skärma ett ungt par på Manhattan som lånar honom $350 som de såklart aldrig får tillbaka.
Ryktet sprider sig att en lyxbedragare är lös bland New Yorks societet. Några veckor senare har David varit och sett en biofilm på 6th Avenue. De höga husen tornar upp sig, stadens alla lampor blinkar och han hör det ständiga suset från stadens gula taxibilar. När David kommer ut från biografen går han förbi ett tidningsställ och där han tidigare sett celebriteter som Lady Diana och Jackie Kennedy möts han nu av en bild på sitt eget ansikte.
Man kan ju tänka sig att det är med lite skräckblandad förtjusning för David här. Äntligen så pryder han en tidning. Men anledningen till varför han nu får se sitt namn och sitt ansikte i tryck, det är kanske inte det han har hoppats på.
Nej, för artikeln handlar om att han är en efterlyst bedragare. Kanske fryser David till is när han ser det, eller så blir han fly förbannad. I vilket fall gör han nu ett lite udda val. Han går till närmsta telefonkiosk och ringer upp Inger Elliot. Alltså en av fruarna som han precis lurat på pengar.
Hello? Is there somebody there? Can you hear me?
Det verkar som att David tror att han fortfarande kan övertyga Inger om att han inte är en bedragare. Att allt är ett missförstånd och att han faktiskt är Sidney Poitiers son.
Samtidigt som Inger pratar med David signalerar hon till sin man Osborne och ringer polisen. Några minuter senare tar de fast David på 6th Avenue, nära telefonkiosken. Det är ett odramatiskt gripande. Det höga spelet är helt enkelt över.
Poliserna hittar en anteckningsbok i Davids ficka där han har gjort anteckningar om hur han ska gå tillväga med sina lögner. I den här anteckningsboken så har David skrivit ner detaljer om personerna som han ska lura och det här har han gjort för att lyckas med sin bluffverksamhet. Så det mesta pekar alltså på att han har varit ytterst medveten om sina handlingar.
Efter att han har blivit arresterad så säger David att han inte har gjort något fel. Han säger att det egentligen är samhället det är fel på. Att en fattig, hungrig och smart person alltid är farlig. För han försöker bara överleva. Sen drar David en liknelse till de förnäma personerna i societeten som han lurat. Fjäskar inte de också för varandra för att få status, makt och pengar? David ser sig själv som ett offer, men han erkände sig ändå skyldig till sina brott. Trots det här erkännandet och det faktum att flera personer fallit offer för Davids bedrägerier händer något speciellt i rätten. Domaren säger att om David betalar tillbaka pengarna och lovar att återuppta sina studier kommer han slippa fängelse.
Är det nu David inser att han har kommit lindrigt undan och fått en andra chans? Nej.
Till en början ser det ut att gå ganska bra. Han skriver in sig på universitetet igen. Men innan terminen är slut har David hoppat av sina studier vid universitetet i Buffalo och för en tredje gång återvänt till New York. David verkar här fortsätta att leva ett ganska vilt och dramatiskt liv. En kväll bestämmer han sig till exempel för att hyra en limousin.
Vi kan ju bara föreställa oss den synen. Hur en uppklädd David kliver ut från baksätet utanför New Yorks hetaste nattklubbar. Han är född för att visa upp sig, men allting har ett pris. Och David vägrar betala limousinens chaufför.
Senare kommer han säga att det inte beror på att han saknade pengar, utan att han var missnöjd med servicen. Men det spelar ingen roll. Nu åker David dit, och den här gången är det på riktigt. Eftersom han haft problem med lagen tidigare, döms han nu till 16 månaders fängelse. Den 10 januari 1985 börjar David avtjäna sitt straff på ett fängelse i New York. Här ägnar han sin tid åt att skriva en bok som ska handla om hans upplevelser. Och från fängelset börjar han nu ringa runt till de människor som han har lurat. Men det är inte för att be om ursäkt och försöka sona för sina brott. Istället är det förtäckta hot. David säger till sina offer att om ni skickar pengar till mig så kommer jag skriva om er på ett fördelaktigt sätt. Annars inte. Men ingen verkar nappa. I oktober 1986 släpps han fri.
Men det dröjer bara några månader innan han åker dit igen. Den här gången för att ha använt sig av en annan persons kreditkort.
Under åren som följer lever David ett kringflackande liv. Han reser till Europa och testar att bo i Paris, London och Rom. Han lever ett tag på Ibiza och sen i Los Angeles.
Samtidigt så har en dramatiker vid namn John Guare fått nys om Davids story. John är en prydlig man som verkligen ser ut som en författare. Han har små runda glasögon, högt hårfäste och ofta klädd i kostym med fluga. John är dessutom bekant till några personerna som David har lurat.
Dramatikern John bestämmer sig för att skriva en pjäs om David och hans historia. Och 1990 får pjäsen Six Degrees of Separation premiär.
I'm a friend of...
And he mentioned our daughter's name.
And the school where they went.
Harvard, you can say Harvard.
We don't want to get into life.
Föreställningen spelas först på en lite mindre teater som inte tillhör Broadway. Men den blir en succé. Bara några månader senare flyttas hela produktionen till den större teatern Vivian Beaumont Theater. Där den spelas nästan 500 gånger under ett års tid. En del av plotten är dramatiserad och omgjord. Bland annat så tar ett av Davids offer livet av sig i pjäsen, vilket inte inträffade i verkligheten.
Namnet Six Degrees of Separation spelar på den här klassiska hypotesen om att alla personer i världen bara är sex handslag eller bekantskaper bort från varandra. Och i slutet av pjäsen så levererar en av huvudkaraktärerna en monolog om detta.
Senare så blir också den här föreställningen en film där en ung Will Smith spelar rollen som David.
I'm so sorry to bother you, but... I've been hurt and I've lost everything. I didn't know where to go.
Men pjäsens framgångar gör den riktiga David topptunnor rasande.
Ju mer pengar den drar in och desto mer priser dramatikern John Guare drar in, desto argare blir han. Och det här är ju en väldigt framgångsrik pjäs som bland annat blir nominerad till Pulitzerpriset. Och en av skådespelarna i filmen, Stockard Channing, blir nominerad till en Oscar. Och det kan man ju ändå förstå, det är ju Davids historia och han får alltså ingenting av den här kakan.
Nu säger David att han vill stämma dramatikern på 100 miljoner dollar. David blir mer och mer irriterad och börjar höra av sig till John Guare. Han ringer honom hela tiden och ska också ha hotat honom till livet. Men det spelar ingen roll. David får inga pengar. Och under de följande åren fortsätter han leva sitt liv som en vagabond som inte alltid håller sig på rätt sida om lagen. Han syns ofta på klubbar och restauranger och inte sällan antar han falsk identitet och presenterar sig som någon annan. New York Times skriver om en händelse som inträffar i oktober 2001 då en man vid namn Peter blir utbjuden på dejt av David. David kallar sig nu för David Hampton Montillo.
David säger till Peter att om han får låna $1,000 kan han ta med honom till en välgörenhetsgala. Det här går Peter med på, han tar ut pengarna från en bankomat och sen bestämmer de sig för att gå ut och äta på restaurang innan själva galan börjar.
De äter och dricker, bland annat så beställer de in dyr whisky. Men när notan kommer går David på toaletten. Han kommer aldrig tillbaka. och lämnar Peter med en nota på över $400 tillsammans med biljetten till välgörenhetsgalan.
Men Peter säger ändå till New York Times att det är en av de bästa dejterna han har varit på.
David lever för stunden, men han har inte mycket tid kvar. Bara 2 år senare, 2003, ligger han för döden på Beth Israel Hospital i New York. David har drabbats av HIV som nu utvecklats till AIDS. Han dör ensam. Inga kändisar, inga storslagna gester, inget smäktande avslut. Men Davids vänner och bekanta vill ändå minnas honom med värme.
En kvinna vid namn Susan säger så här till tidningen Playbill. David hade, precis som många andra, ett behov av att känna sig viktig och speciell. Han gjorde saker för att känna att han var någon, någon av betydelse, någon glamorös. Och för mig var han glamorös.
Det är vännen Susan som städar ut Davids rum efter hans död. Hon säger att hon själv är en medelålders, överviktig advokat med knäproblem som inte gillar att gå på klubb. Men att David alltid spred glädje, även när han gjorde dumma saker.
Säkert gjorde han också ganska så många människor ledsna, men det här är ju något som ofta återkommer i högt spel. Människotypen som vill att livet ska kännas större och som av den anledningen börjar slira på sanningen och spela ett högt spel.
Högt spel är även namnet på vår podd, med mig Axel Winqvist.
Och med mig Julia Lyskova. Om du precis som vi är fascinerad av Davids livsöde rekommenderar vi filmen Six Degrees of Separation, men den är som sagt något mer saltad.
Under arbetet med det här avsnittet har vi använt oss av flera olika källor, men vi vill framförallt credda en artikel i New York Magazine från 1991 med rubriken Six Degrees of Impersonation. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt om en annan bedragare. Så glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt.